Välkommen hit, Nicole.
Tack. Älskar, jag har lyssnat på din podd. Jag har tänkt på det, jag älskar den arabiska musiken.
Är det sant? Ja. Det var, var fantastiskt att du på riktigt känner att melodin är lite arabic.
Men den är ju det.
Ja.
Det tycker jag verkligen. Det var det första jag tänkte på. Jag bara, var roligt med något annorlunda.
Har du med att du är, eller har varit ihop med en halv arab som du faktiskt känner igen att det är lite arabiskt?
Ja, 100%. Så är det verkligen. Men jag tycker också att alla arabiska låtar låter ju typ likadant. Och de sjunger alltid Habibi.
Habibi och Elbi.
Det kan liksom inte gå fel.
Nej, nej, så är det ju. Det är bara kärlekslåtar. Ja. Jag bara, varför krigar ni för?
Exakt, alla låtar handlar bara om kärlek.
Sen bara, det är så här, det handlar om kärlek och pang på rödbetan. Men sen blir det bara pang, pang. Jag bara, men hallå? Vad säger man? Hat och kärlek ligger väldigt nära
varandra. Exakt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hur känner du att du ska göra fortsättningsvis för att må bättre dag för dag? För du säger att du mår lite dåligt just nu.
Nej, men alltså jag försöker väl umgås väldigt mycket med mina vänner och bara så här, hitta på saker. För att, ja, men det har jag också märkt att så här, är jag hemma så mår jag ju sämre. För att man, så här, börjar älta, man börjar tänka, man börjar fundera. Men om man är upptagen och gör saker, då har man inte tid för det. Så att jag tror bara att så här, försöka hitta på saker som man själv uppskattar. Och sen så, alltså, även om det är... Det är det sista jag fortfarande vill höra, men att man inser att så här, det kommer ju bli bra någon gång. Det kommer ju inte vara så här för alltid.
Kan du bli irriterad om någon säger det till dig?
Ja, jätteirriterad. För jag kan bli så här, men håll käften.
Ja, för känslan är här och nu.
Ja. Sen fattar jag liksom att typ ens vänner och familj och att okända säger det i all välmening. Och jag kan ju, ur liksom ett annat perspektiv, så kan jag ju se det. Men man vill ju inte höra det.
Men kan du se, om du tittar klart på situationen, det är svårt ibland när man är inne i en situation att tänka klart, för man är inne i bubblan själv, man måste ta sig ur den. Kan du ändå känna någonstans att det här var det bästa för ditt liv?
Nej. Eller alltså, inte just nu. Sen är det klart, alltså, ja, pratar man om 5 år, ja, då kanske det var svinbra att det här hände. Nej, men alltså, det vet man ju inte. Men här känner jag väl att, ja, men jag tycker att problemet är, och det tycker väl väldigt många är problemet, att så här, man väntar inte så länge med att göra slut när man egentligen skulle gifta sig. Det är väl det som jag tycker är huvudproblemet, att så här, folk gör slut hela tiden, det är okej att göra slut, det håller inte alltid, men man måste göra det på ett schysst sätt.
Utan att veta någonting, jag säger bara generellt sett, kan det ibland vara så att killar kör strutsen?
Ja. Ja, men det tycker jag att när jag har börjat prata med folk och andra så här, bekanta som har gjort slut, eller vänners vänner som har gjort slut, att det är ju det snubbar ofta gör. Helt plötsligt så bara, nej, men det här funkar inte. Man bara, men okej, vad händer nu? Och så har det varit i typ alla jag har pratat med som har varit i en sån situation, eller känner någon som har varit i den situationen, så har det varit så.
Men kunde du känna innan då att det var brist på kommunikation, eller kände du hela tiden att ni har kunnat prata om allt?
Nej, men vi har definitivt kunnat prata om allt. Sen har vi väl varit dåliga på att kommunicera. Men jag har aldrig känt att nej, men det här kan jag inte prata om, eller det här kan jag inte säga. Men ja, alltså, om jag ser tillbaka, alltså, även nu, även om det inte har gått så lång tid, att jo, men vi har varit dåliga på att kommunicera med varandra.
Skulle du säga att ni är vänner då?
Nej. Eller nej, alltså, vi är inte ovänner, men jag känner bara att jag vill inte ha dig som vän. Jag har tillräckligt många bättre vänner än dig.
Man får gå vidare liksom.
Ja, exakt.
Din familj, din syster, är alla ett stöd för dig just nu?
Ja, jättemycket. Mamma och pappa bodde faktiskt hemma hos mig första veckan. Sen bodde min syster hos mig andra veckan. Och sen så har ju typ polare kommit och gått. Det har varit lite öppet hus hemma hos mig. Men det har varit,
det är
väldigt
skönt.
Fint.
Det är kärlek och trygghet.
Mm, verkligen.
Och det är väl i såna här situationer också man märker vilka vänner som är på riktigt också.
Alltså så är, och det har ju varit, alltså det är ju hemskt på ett sätt, men det har ju också varit någonting bra i den här situationen. Att man verkligen har märkt vilka som finns där på riktigt. Och också att vissa vänner som man kanske trodde var mer än bekant, som verkligen har funnits där. Och man bara, oj, det här trodde jag faktiskt inte om det. Alltså att man blev positivt överraskad.
Det säger alla.
Och det är så fint. Alltså verkligen vissa människor som jag var så här, ja men vi vänner, vi umgås lite. Men gud, jag trodde aldrig att du hade, alltså, du skulle vara den människan som verkligen har ringt och hört av dig och fixat grejer. Men så har det varit så. Och det är väldigt fint.
Och så är tvärtom.
Och tvärtom, ja. Det har ju varit vissa tvärtom också. Att man trodde att ja, men den här vännen är någon jättenära. Och så har de inte ens hört av sig och frågat hur man mår. Eller hur det känns. Eller hur det går liksom.
Vi kör strutsen där också.
Ja, exakt. Strutsbeteendet.
Bodde du och Erik tillsammans i samma våning?
Mm.
Ja, jag tänker, säljer ni, alltså, eller var det hans våning eller säljer ni av?
Vi köpte lägenhet för 3 månader sedan. Jag var tvungen att räkna. Vi köpte en ny lägenhet för 3 månader sedan.
Nej.
Jo.
Skojar du?
Nej. Så vi köpte den gemensamt. Men nu, om en 5 månader sedan, så köpte jag ut honom och bor kvar i den själv. För att jag kände så här, men vi hann aldrig bo i den på riktigt. Vi hann aldrig fixa den på riktigt. Så att jag kände så här, nej men jag bor kvar. Jag ska måla om allting nästa vecka.
Och du ska ut.
Och du ska ut. Och jag ska köpa nya möbler. Nej, så att det är jag som bor kvar i, eller jag köpte.
Ja, men det känns väl skönt ändå.
Det känns väldigt skönt. Och som jag sagt till mina vänner, hade varit vår gamla lägenhet där vi hade bott i flera år, då hade jag inte velat bo kvar. Men det här kändes aldrig som vår lägenhet. Och jag älskar den lägenheten och tycker att läget är fantastiskt. Den är jättestor, den har mycket så här sociala ytor. Så den känns, alltså, även om jag bor själv på 130 kvadrat, så känns den perfekt för mig.
Välkommen hit, Björn
Olof
Bingo Rimér.
Ja, exakt alltså.
Vad ska du träffa för tjej härnäst som ska passa in i ditt liv?
Ja.
Hur måste hon vara?
Ja, alltså, jag tycker det blir så absurt när man lägger upp frågeställningen på det sättet. För det blir som att jag ska hitta en person som ska anpassa sig efter mig. Och det är ju inte ett optimalt utgångsläge, tänker jag. Eller?
Nej, jag frågar dig.
Nej, men jag frågar båda tillbaka.
Nej, man måste ju ge och ta såklart ett förhållande. Men samtidigt så måste hon ju anpassa sig. Du har barn, så måste ju lite anpassa sig till ditt liv. Hon kan ju inte säga, jag vill inte att du ska ha någon relation till dina ex.
Nej, så men det är ju ganska självklara
ja,
saker.
Ja, men det är många som är väldigt svartsjuka kvinnor där ute. Så att lite måste hon ju anpassa sig såklart.
Jag tror kanske att jag kommer undvika svartsjuka kvinnor.
Ja, det är kanske en bra idé.
Check. Men nej, alltså jag tycker... jag har tänkt väldigt mycket på det där. Vi diskuterar väldigt mycket, både jag och Katrin. För vi trivs ju väldigt bra. Alltså våra liv just nu är ju... väldigt fantastiska i det avseendet att vi har ett gemensamt familjeliv som vi uppskattar väldigt mycket, både jag, Katrin, Alex och barnen. Och vi gör ju mycket, mycket saker med barnen. Och det är ju det jag tycker är utgångsläget, för att när man skaffar barn så är man ju en familj oavsett vad som än händer känslomässigt. Man måste ju hålla ihop familjen på ett
stammen.
Stammen, ja exakt.
Du kanske ska träffa någon med massa barn då, så blir det ytterligare några barn.
Det är absolut ett alternativ, men jag kan ibland tycka att det är lite absurt när man typ glömmer bort sina barn. Alltså man hör ibland om papper som bara så här, men de går vidare.
Ja, men så är det.
Det är ju lite absurt, tycker jag. Och det är väl inte riktigt min grej. Så utgångsläget för mig är väl ett, att jag är lite tveksam till den här mallen, alltså som vi har. Alltså jag tycker att det är en liten, vi har en förlegad inställning till relationer generellt. Vi pratar mycket om att man ska gifta sig och stå i kyrkan och du vet, och så ska man leva lycklig alla dina dagar. Jag tänker väl att man försöker väl hitta sin egen formula för det. Att det inte ska finnas kanske ett färdigt ramverk. Sen är det ju självklart att man måste ta hänsyn till liksom de barnen som finns och tidigare relationer och allting. Och där måste man ju vara lite diplomatisk och lyhörd. Så att,
men en lyhörd, icke-svartsjuk tjej skulle du säga?
Ja, alltså jag är väldigt så här öppen och sådär. Men det är inte helt säkert att det går att träffa någon. Så att jag är ju, har ju, tänker ju den tanken också. För att om du skulle se det rent krasst logistiskt och du tänker typ att du vet, dygnet tar 24 timmar och du, om vi säger så här, jag kan ibland tänka så här, vill jag ha fler barn? Och så säger vi så här, jag har 4 barn då om jag inkluderar Falke. Och då har jag ju av 100% fördelat på 4 så har ju barnen nu då 25% var. Adderar jag ett barn till, ja, då blir det 20. Så att den här procentuella delen som, ja, nu ringer Katrin, ska jag svara här?
Det är roligt. Jag gör det. På högtalare.
Katrin? Jag sitter med Bettina här. Nu är du med i podden.
Men sluta med den där jävla podden. Du har en egen podd och sköta.
Nej, jag vet. Vi ska podda. När ska vi podda?
Ses om 5. Tja.
Tja. Nej, men vi ska ses klockan 1.
Men vill inte du prata med mig, Katrin?
Så jävla stressad. Förlåt.
Men det är klockan 1 vi ska podda.
Jag vet, men jag har ju försökt att messa dig om vilken kött vart i, för jag har ju dubbelbokat mig själv hela dagen idag. Jag sitter i paddelkläder, svettig, mår dåligt.
Ja. Men vi håller på att avsluta här.
Mår dåligt? Varför mår du dåligt?
Nej, men för att jag stressar, för att jag har bokat för mycket saker. Det är helt...
Men det låter inte som dig att fylla din kalender med saker.
Ja, nej, jag är ju aldrig så här mot mig själv. Det är fan, och så bara mens på det, och du vet, livet bara känns jobbigt ibland.
Men du var bra då, för då kommer Bingo med sitt glada humör och tar över sen.
Ja.
Alltid.
Men kör vi på studion eller vad kör vi?
Nej. Ring mig så fort du går där.
Ja, jag gör det.
Podda på vägen när du promenerar.
Ja, du tänker så. Ja, smart. Ja.
Bettina, love you.
Puss tillsammans, kram, hej. Hon är härlig alltså.
Ja, hon är världens bästa. Ja, nu ser jag att hon har smsat med för en timme sen.
Välkommen hit, Jessica Wahlgren.
Tack så mycket.
Men nu är ni jättebra. Åker ni på semester ihop?
Alltså vi gjorde det under många år. Men det blev också lite skavigt. För att man går in i så här gamla mönster. Och, så att det gör vi inte så mycket längre. Sen så träffade jag en ny kille.
Och ni fortfarande ihop?
Nej.
Nej,
det har precis tagit slut.
Var det bråk där också?
Nej, ingenting.
Vad är det för dumslut?
Nej, verkligen inte. Det var inte därför. Det var för att han var så pass mycket yngre än jag och ville ha barn och ja, det blir svårt att liksom få ihop hans liv och mitt liv. Men vi var jättekära. Så det var lite tråkigt.
Hur känns det då?
Nej, men det känns lite tråkigt, men samtidigt så känner jag att life goes on.
Det gör det, och du är så snygg och härlig och figur och allting. Det kommer gå jättebra, Jessica. Don't you worry.
Det här utsidan som är så viktig.
Ja. Så mamma bara, det där ska du ta bort.
Precis. Nej, jag tror
hur mycket yngre var han då? 10?
15.
15 år yngre. Det var lite väl mycket kanske. Eller den har jag inte hört. Nej, jag tycker inte, jag ska inte kasta sten i glashus. Det är 35 år mellan mig och min man. Så att, don't take it from me. Jag bara säger, jag har inte hört tjejer som är 15 år äldre. Men jag har kompisar där det finns 10-12 års skillnad. Så att det är inte helt ovanligt idag.
Nej.
Nej, men det är ju, att han vill gå vidare och skaffa barn.
Precis, liksom. Det är ju barnfrågan. Jo, nej, men det blir ju svårt när man är i olika faser i livet. Jag kan inte liksom begära att han ska snabbspola sitt liv 15 år. Och jag vill inte backa bandet. Jag har aldrig gått igång på yngre killar. Men vi blev kära på en jobbresa. Liksom.
Det är två energier som möts.
Ja, så är det bara.
Det där, jag fattar det 100%. Mm. Välkommen hit, Martin Melin.
Tack, Bettina.
Men om man pratar om Camilla så har hon ju en... Hon har en humor som är så här sjuk och som inte kommer fram, tyvärr. Hon håller inne den där humorn för mycket när hon är public, tyvärr, tycker jag. Väldigt rolig. Väldigt
och ändå ska jag vilja säga att Camilla är väldigt så där folklig och vanlig och är schysst. Och...
Mm. Men då ska man veta att hon är ännu sjukare när hon verkligen är privat.
Härligt, gillar vi här. Ja. Vad var det som fick det förhållandet ta slut? Det höll ju 7 år och ni fick en son, Charlie, 2010. Mm. Varför tog det slut? Om du kände att du hade funnit kärleken i ditt liv?
Ja, men det är väl som med många relationer. Att de till slut så blir det slentrianitet. Gnistan finns inte, glöden finns inte där. Och både Camilla och jag är väldigt liksom, vad ska man säga, enkla på så sätt. Att vi kan prata om saker och ting och så konstaterar man, nej, men här, nu saknas det någonting här. Ska vi fortsätta ändå eller inte? Eller ska vi bara vara vänner? Finns det möjlighet kanske att det kan finnas glöd någon annanstans? Eller man kan hitta den? Eller kan vi hitta tillbaka till glöden? Och sådär. Väldigt pragmatiska kom vi fram till att nej, men vi separerar. Och så gjorde vi det. Sen så fortsatte vi att hänga som kompisar. Inte fysiskt, men liksom, eller vi var inte fysiska med varandra, men vi liksom fortsatte hänga. Vi var i New York ihop, vet jag. Och fortsatte vara kompisar. Fram till hon träffade Simon och då blev det ju naturligt att man kanske tog ett steg tillbaka och så vidare.
Hade Camilla då 2 barn sedan tidigare?
Hon hade 2 barn när vi träffades.
Och sen kommer du in då med 2 barn. Mm. Ett nyfött barn i stort sett. Mm. Och så får ni er son Charlie. Hur var det att få den här modern family att gå ihop? Och hur kände din första fru gentemot ditt nya förhållande till Camilla? För jag kan ju säga själv, jag hade varit sjukt jävla bitter.
Men det tror jag att hon var också.
Ja,
jag tror att hon var väldigt,
och det är en väldigt normal känsla.
Och det måste man acceptera och köpa och ge henne. Men Camilla och Kristina satte sig ner och pratade ut.
Kloka kvinnor.
Verkligen. Och kom fram till att...
Det är det jag säger, vi är lite klokare vi kvinnor.
Ja, men det är väl bevisat så länge, eller på så. Där har ni en fördel, den ska ni utnyttja. Nej, men så var det. De pratade igenom och så kom de fram att så här ser livet ut. Hur gör vi det bästa av det här nu? Och sen har de gjort det bästa av det. Eller gjorde de det bästa av det där? Så att när Charlie kom där så... Dels blev det ju så att mina 2 barn och Camillas 2 barn fick ju en gemensam brorsa. Så det knöt ihop familjen på så sätt. Men idag vill jag säga att Kristina, alltså Charlie då, alltså Camilla som min son, han är ju lika mycket hemma hos Kristina som han är hemma hos Camilla eller hemma hos mig. Han springer ju som om han bor där. Så att det är liksom, hon har blivit en jätteextra mamma för honom.
Gud, skön inställning ändå.
Ja, alltså jag tror inte man ska... Jag tror att det är så lätt att komplicera saker, och jag tror också att det som komplicerar saker är ofta avundsjuka. Tror jag. Avundsjuka och svartsjuka. Och kan man ta bort det någonstans och liksom rensa och så här ser det ut, så tror jag att det fungerar lättare någonstans. Och det finns ingen avundsjuka från Camilla gentemot Kristina eller Kristina gentemot Camilla, utan det, så här ser det ut och så här är det. Så att jag tycker nog att det fungerade väldigt bra under tiden vi var gifta, och det har också fungerat väldigt bra tiden efteråt. Därför att vi alla är så... Vi är inte bittra, sura och sitter och tänker och tror sådana saker, utan vad fan, så här ser livet ut, nu gör vi det bästa av det.
Men kan du ändå känna lite att det var kvinnorna som tog tag i det här problemet, och du satt där lite på en bänk vid sidan om och såg lite grann ut som en ledsen hund, att du kom undan lite där?
Ja, det kan jag nog säga.
Alltså,
jo, men det, jag måste tänka
den här bilden.
Ja, jag såg den framför mig och kände så här, fan, var det så det var? Men jag kände någonstans att... Ja, men,
en söt liten lästa.
Ja, en förstående sån i alla fall. Nej, men någonstans var väl att... Det var väl egentligen Camilla som tog initiativet till det och tyckte någonstans att nu måste vi kan inte ha det så att jag och Kristina tjafsar och Kristina tycker det är jobbigt och kan inte träffa Camilla och barnen ska överlämnas på någon plats när ingen är närvarande. Alltså det var så krångligt. Så att Camilla ska väl egentligen ha den hedern att hon tog tag i det, och Kristina ska ha heder för att hon var den som faktiskt var beredd att liksom prata och lyssna och ordna upp det, och att de 2 tillsammans löste det.
Och du satt på en parkbänk och åt glass.
Ja, jag satt nästan och väntade, ring mig när det är klart. Ett sjukt. Nej, alltså det, nej, det... jag kände bara, jag är ju sån här som tycker att de som är bäst på det ska göra det, och de var det var de två som skulle lösa det här.
Som i Robinson. Ja. Du var bra på att vara social vid lägerelden och andra fick jaga maten.
Exakt, de andra fick laga maten. Ge mig maten när den är klar.
Du är en riktig, vad säger man? Jag förstår vad du menar med socialt smart. Nej, men du har känsla för vad...
Ja, nej, men alltså grejen är att jag tror att så här, hade vi träffats alla tre...
Så hade det inte funkat.
Nej, jag tror att det hade kunnat blivit mer tjafs på något sätt då.
Jag tror också Camilla som kvinna kanske förstod Kristina som kvinna, att de fann varandra i det.
Säkert.
Och att då fanns det ingen... en tredje part som skulle börja lägga sig och tycka eller känna eller prioritera någon för någon annan.
Nej.
Så att det var väldigt bra gjort.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen hit, Jenny Strömstedt.
Tack så mycket, Bettina Philipsson.
Sen när du har ju tre små barn, och så skiljer du dig ganska snabbt efter det. Eller? Jag kommer ihåg när vi träffades på gymmet och du hade tvillingar. De var inte alls så gamla när du var ihop med Niklas, tänker jag.
Nej, men de var inte jättestora då. De var 6 och 3 var när vi skiljde oss. Det var väl ingen framgång på så sätt att säga. Men ibland, det är fler än jag som har valt att gå skilda vägar. Jag har haft jättefin relation med deras pappa hela tiden. Och så där. Sen var jag ensam något år med dem och så träffade jag Niklas.
Jag tänker så här, jag är ju så här, ska inte sticka under stolen med, men jag har ju haft mycket hjälp med mina barn och så vidare, och sen har inte jag jobbat lika fullt ut som du har. Du bara, nej, ingenting alls med i alla fall. Jag är ju på den skilda världen. Men jag tänker, ensamstående yrkeskvinna med tre små barn. I och för sig, du kanske hade dem varannan vecka.
Ja, precis. Jag har varit en bra pappa så varannan vecka. Så jag kunde jobba jättemycket varannan vecka. Men det är klart att med de här tiderna, jag jobbade ju ännu mer då, skift på den tiden. Så. Men jag var ju rätt ung, alltså. Jag skulle aldrig klara det nu. Så det var bra. Det var jobbigt. Alltså, det var, å andra sidan så finns det ju någonting skönt med det där. Jag kommer från en liksom släkt där man premierar hårt arbete. Och allt går ju liksom.
Ja, men jag tänker på, nu har ju du ett liksom kreditjobb, du hade en bra exman och så vidare, men tänk dig alla de här ensamstående kvinnorna som jobbar som undersköterskor.
Here.
Och liksom inte, jag fattar inte hur de får sina dagar och veckor att gå runt. Jag beundrar dem så starkt.
Verkligen, om man behöver jobba heltid för att få ekonomin att gå ihop, om man måste lämna tidigt och hämta sent och liksom orka vara en bra förälder. Nej, jag har så stor respekt. Och jag känner mig utifrån det perspektivet så privilegierad. Verkligen. All min liksom respekt går ut i dem.
Men sen träffade du Niklas Strömstedt. Här är en 4-åring och 2 7-åringar. Hej, hej!
Ja. Visst är det konstigt? Han sa ja ändå, ja. Kom in i mitt liv.
Det är inte bara jag och Jenny. Här kommer vi liksom ett helt dagis. Ja. Hur var det?
Men vi flyttade inte ihop. Vi var faktiskt ihop i 3 år utan att vi flyttade ihop. Och det tror jag var bra, därför att jag liksom kunde då på mina veckor när jag hade barnen verkligen vara jättemycket och lägga så mycket fokus på dem. istället för att bara gå runt i någon liksom rosa mål och hålla på. Och, så och sen så började, vi hängde ju mycket med barnen ihop. Till slut var det en av hans dotter, Maja, som sa, men kan inte ni bara flytta ihop så att ingen behöver gå hem? För att, vi bodde ju väldigt nära varandra också, var ju för det 150 meter eller någonting. Så återigen, det var liksom ett privilegierat upplägg. Så. Och det, en annan gång hade man ju inte haft råd liksom, att ha två boenden eller så. Men nu hade vi det och det funkade jättebra så att alla hann liksom skola in sig med varandra.
De hann lära känna varandra, barnen och Maja.
Ja, men det blev som vi ville. Det var ju tråkigt till slut. Då ska vi gå hem? Eller vi gick där på ICA någon gång och bara stirrade så här, med varsin korg och köpte liksom ungefär samma grejer. Man bara, men inte det här superduperfånigt liksom, att vi går här bredvid varandra. Och...
Du köper falukorv till dig, jag köper falukorv till mig.
Ja, exakt. Ja, det blir ju urtöntigt.
Men vi bara, ses nästa vecka när vi är barnfria. Välkommen hit, Patrik Sjöberg.
Tack så mycket. Så att jag hittade ju friidrotten, så att det blev ju att jag vek av från skolan och tog friidrottsvägen. Och sen vann jag SM första gången när jag var 16 år, yngst någonsin. Vann Finnkampen när jag var 16, och det är liksom på den tiden när det fortfarande betydde någonting.
Och då var det fortfarande så att mamma sa att det var hon som hade uppoffrat sig för att du skulle komma?
Nej, alltså det sjuka var ju att de separerade ju när jag var, faktiskt jag var 14.
Hur kändes det för dig?
Nej, alltså jag förstod ju, det var ju bråk. Men jag är ju van vid, för min morsa hade ju haft andra innan Viljo. Det var ju kåkfarare och det var ju liksom blandmissbrukare. Det var ju liksom rubbet. Jag har ju sett bottenskrapet på nära håll. Så att för mig var det ju bara, jag började bara tänka efter här, okej. Hur blir det nu då, fall han åker ut? För det är ju alltid likadant. Då liksom, hon ska ju hämnas på mig då på något sätt. Så jag fattar ju det, och det sa hon ju till. Men nu är det så, friidrott kan du glömma. Så länge du har inte betyg i det. Och får du inte det så får du inte träna friidrott. Så jag sa bara, men det är bra, nu flyttar jag med han. Och det blev ett jävla liv. Men ja, bara, hon visste ju att jag kommer inte ge mig. Jag menar, jag hade ju liksom ingen respekt för henne längre. Jag hade liksom... Har man vuxit upp och fått stryk av sin morsa när man någon gång säger att det är sista gången du slår mig nu, för jag kommer slå tillbaka, så du var med på det. Och det gjorde jag en gång. Och hon slog mig och jag slog tillbaka.
Det var sista gången?
Ja, det var sista gången. Hon bara lipade som fan. Jag tog inte ens i. Men kom igen, slå mig en gång till, skulle du få. För du har slått mig så jag var, kan mindras. Och...
Det är så sjukt det där med förövare, hur de slutar slåss när barnet inte längre är rädd.
Nej,
för den sista misshandeln.
Det kom jag ju på mig själv då, vad fan.
Var det så enkelt?
Ja, visst, hade jag ställt mig upp för 3 år sedan så hade det inte liksom... För hon kunde ju ge mig utegångsförbud mitt på sommaren när hon åkte till stranden. Och jag satt inne i rummet så här och hon kunde komma hem 7 på kvällen. Hon har ingen aning för jag har varit ute lite. Men då kommer jag att tänka, fan så jävla mycket tid jag har spenderat utan att göra någonting. Men det blev så att hon flyttade och jag flyttade med Viljo. Fast ingen på skolan som visste om att jag bodde hos Viljo.
Och
det
gjorde och då är du 14 år gammal.
Ja, då går jag i 8.
Fortsatte de sexuella övergreppen där?
Nej, det var där, precis där det slutade. För då jag växte till mig ganska mycket. Och Viljo, som sagt, han gillade ju...
Småbarn.
Ja, småbarn då. Och jag blev lång och han var inne på nätterna och raka mig mellan benen och sådana grejer. Och det var ju jättepinsamt. Man hade gymnastik på morgonen och så märkte man bara, fan är det här liksom. Det var ju inte något mord på den tiden. Det sjuka var ju då att det var ingen på skolan. Några polare visste att vi hade separerat då, för jag bodde ju granne med lite utav dem. Men det gjorde ju mig helt... ostoppbar i skolan. Alltså jag kunde ju, där kunde jag ju verkligen leva ut det här liksom mot lärare. Jag vågade ju vara så jävla kaxig, för att de ringer ju hem. Och det, vi har ju inte ändrat någonting. Vi hade fortfarande 21-8-4-90 hade vi som telefonnummer. Och jag visste ju Vilja ut hela dagarna. Och på kvällarna är ju ingen jävel som, inte på en jävla förortsskola, det är ju ingen jävla lärare som sitter och ringer 10 på kvällen. Då sitter de här med en flaska rött hemma säkert. Så jag gick igenom 8-9 och var... Alltså jag var så störig. Jag satte ju det system. Jag gick till skolan. För För jag hatade att vara hemma, för jag visste att Viljo skulle försöka. Så att det var många lärare som frågade, men vad fan kommer du hit för när du bara är jobbig? Varför är du här klockan 8? De andra som skolkar, de brukar ju dyka upp till lunch och käka och sen dra dem. Men du är ju här och bara ställer till problem. Och redan där borde ju skolan ha fattat någonting. Men det var ju, alltså det var ju vilda västern. Det var, fanns inga regler som gällde på mig. Och det var ju många andra killar som hakade på. Så vi var ju ostoppbara i beslut.
Men hur kommer det sig att du vågar flytta med Viljo?
Ja, det var ju
att jag visste att de här sakerna ändå kunde hända.
Ja, men jag minns väl. Jag sa till Viljo att rör du mig en gång till. Jag hängde grejer på dörren till sovrummet. Jag liksom försökte verkligen så att jag hörde när han kom in. Och jag hotade sista gången. Jag kommer slå ihjäl dig. Och jag kommer ringa polisen. Och det var, jag tror det tog någon vecka. Så bara jag kände en sån jävla frihet. Det var,
och han bara slutade.
Ja, för han förstod väl då att nu har jag gått så här långt. Men då började den här andra psykiska terrorn. Att han, man skulle inte vara flickvänner, för det tog så mycket tid från träningen. Han skulle lägga sig i. Han dök upp när man var på ställen för med kompisar. Och liksom så här helt sjuk. Vad så jävla stalkervarning. När vi reste, då skulle jag bo på hans rum. Jag skulle inte bo med de andra. För det var liksom mycket snack om brudar och grejer. Liksom. Så här manisk att man inte skulle skaffa flickvän. Och det gjorde ju, alltså när jag blev 16-17, fan, vi var ju i Spanien flera månader om året. Och där är helt jävla sjuk i huvudet var han, för jag började röka när jag var 16 kanske. Det var ju absolut inga problem. Det är, jag kommer ihåg
det. Det är jättebra när man ska köra ett VM-guld.
Okay. Och vi hade ju hyrbilar, fan, vi hade inte körkort någon av oss. Vi liksom, fick ju köra bilar ute i trafiken. Sådana grejer hade han noll. Men tjejer, det var liksom, det var det värsta man kunde ha.
Ja, han skulle ju bli svartsjuk ju.
Ja, det skulle förstöra hela min karriär. Och så det blev ju,
ja, men det handlade ju om svartsjuken.
Ja, och det, hur funkar det på mig då? Jo, det blev ju givetvis att jag blev ju överaktiv liksom. Det var ju ett sätt att ge igen på honom, att dra hem så mycket brudar som möjligt när vi var på träningsläger eller var vi var någonstans. Och det där kom jag ju på långt, långt senare. Det skadade ju bara mig. Och det här att man festade mycket. Det gillade inte att man drack. Öl kunde man dricka, men ingen stark sprit.
Men när du drack och rökte, hur påverkade det dig i höjdhoppen, tänker jag?
Jag vet inte, det, jag ser ju nu efteråt att jag var så jävla styrd både utav honom och även hela situationen. Så att jag tror det var en jävla ventil för min, jag tror hade jag fortsatt att leva som en asket och inte gjort någonting, då hade jag nog inte, jag hade huvudet hade bara smält av, tror jag. Så att det var någon jävla självbevarelsedrift. Sen att det gick över hela tiden, att hela tiden det skulle, man skulle bräcka det man gjorde innan, och det är att jag skulle göra han besviken och så, det stoppar ju bara mig istället. Ligga bakfull 3 dagar bara för att jag lyckades och fånga hans uppmärksamhet precis i det ögonblicket.
Älskade du honom någonstans?
Nej, det gick över. I början så såg man ju upp till, jag trodde det så här ska en farsa vara. Jag har aldrig haft en farsa, jag har aldrig haft någon manlig förebild. Men jag vet ju, efter då när jag släppte boken, så jag visste ju att Viljo fortsatte ju med andra killar efter jag försvann ur hans grepp. Och jag har ju suttit med ett gäng killar som har pratat, och vi har väl kommit fram till att bara i friidrottsmiljö i Göteborg så är det väl en 200 killar som han har förgripit sig på. Så att några av dem skyddar faktiskt honom fortfarande på ett, ja, jag kan ju förstå på ett visst sätt, men alltså det finns ingen sån här att, ja, man måste skilja på det han gjorde fel och så det han gjorde bra för friidrotten. Alltså om man är inne på det spåret så är man ju väldigt dum i huvudet.
Välkommen hit, Ida Lundgren.
Hej, tack.
Det har ju stått nu i tidningen om din pappa. Han har ju träffat en tjej som är mycket yngre. Är hon lika gammal som du? De har förlovat sig.
Ja, hon är 2 månader yngre än mig faktiskt. Ja.
Och hur känns det då?
Du vet, det känns så här att, jag menar, du vet, vår familj är väldigt så här crazy på det sättet att alla tycker om varandra, alla hänger med varandra, alla accepterar varandra på ett sätt och whatever. Like, men det här var lite så här, jag visste aldrig att min pappa skulle göra så, men jag ser att de tycker om varandra och du vet, de ger varandra någonting och as long as my dad is happy, I really don't mind anymore. Du vet, han är 62 år, han behöver live his life.
Och det kan ju lätt bli så att andra kan tycka att, oh, men gud, hon träffar ju bara honom för pengarnas skull.
Ja, ja.
Kan du känna det med din pappa, så att det är lite status och pengar?
I början tyckte jag det, såklart. Jag bara, oj, 23-year-old girl that lives in LA. She's a trainer. Hon vill vara en skådis. Jag bara, okej, why is she with a 62-year-old? Men då när jag har träffat henne mer och hängt med henne mer och sett the deeper level stuff, då känner jag, nej.
Du kände henne på ett djupare plan, ja, så att säga.
Aha. Hon är inte så personlig. Nej, hon är inte så. Hon kommer från en jättesmå town i Trondheim i Norge. Hon har varit gift förut med en man som var 30, som var nästa gammal som henne. Du vet, hon har ju gått igenom väldigt stora grejer. Så jag tycker att, nej, hon tycker om min pappa. Hon säger att hon visste inte vem han var. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men jag tycker fortfarande att hon är en bra tjej. Och jag är inte så nära henne. Men vi kommer bra överens. Och Greta har inte träffat henne ännu. Min syster. Men de kommer träffas hoppningsvis snart. Och ja. Men as long as my dad's happy. Du vet, jag vet inte. Det, såklart så finns det grejer jag tycker, oj, varför är han så här? Men jag vet inte, jag har lagt så mycket energi på mina föräldrar när jag var liten att jag tycker bara, nej, nu får de fan, they're too old now. They have to deal with their own shit, not me.
Så länge pappa är lycklig och happy så är du lycklig för
så hans. Länge han gör inte något too crazy. Det här var lite så här
halv crazy.
Ja, men liksom, jag förstår varför han gjorde det på ett sätt, så det är okej.
Okay. Tror du att du kommer få några syskon i framtiden?
Jag hoppas inte det, men man vet aldrig. Men jag tror inte det. I really don't think so. Alla säger till mig att de tror det, men jag tror inte. Jag vet inte varför jag... Om det händer, då händer det. Men jag tror inte det. För att, nej, jag tror inte det.
Välkommen hit, Runar Sögård.
Tusen tack.
Men när ni väl får Amadeus så tar det bara 2 år innan ni skiljer. Då är han ju väldigt, väldigt liten. Och vad var det som gjorde att det gick så fort där och då?
Nej, men jag tror att det är nog många som har varit i den situationen att de har blivit föräldrar och sen när den första förälskelsen i det här fantastiska nya människan som har kommit, liksom, när den har lagt sig lite så är det ju en massa andra saker och ting som då ackumulerats och så kommer det som en liksom lite lavin känslomässigt och kommunikationsmässigt så att jag tror att många lämnar ju liksom varandra liksom när man har fått barn efter ett tag, 1 år eller 2 om relationen inte har varit bra innan, för att då liksom blir allting satt på sin spets på något sätt.
När väljer du då, för du säger att det var du som då lämna. Vaknade du bara upp en dag eller hade du gått och tänkt på det här länge?
Nej, utan det här var liksom pågående. Det hade pågått liksom under flera år.
Och vad sa du då? Kom du hem en dag så nu vill jag skilja mig?
Nej, jag åkte hem och så sa jag att först hade vi hade flyttat sig isär lite och bara för att testa på då liksom, om det ska hjälpa på något sätt, men det gör det ju aldrig, men då så hände en sak igen och sen så så åkte jag till Skatteverket och hämtade blankett. Det var inte mail på den här tiden. Eller det hade väl precis kommit, men det var inga online-blanketter. Så att, då beställde jag blankett och sen skrev jag under begäran om skilsmässa och sen så lämnade jag den till henne och så åkte jag hem.
Skulle du säga idag att det var det rätta beslutet du har gjort i ditt liv?
Det var nog det absolut det svåraste beslutet i hela mitt liv. Det var det svåraste, det var det mest smärtsamma. Men samtidigt så var det också ett av de bästa.
Skulle du säga att hon drev dig till det?
Ja, ja.
Mm. Så då kan man ju egentligen säga att det var båda val, men att hon drev dig till att ta ut det?
I en relation så har båda människor val att fatta. Jag har liksom, i en relation så gör båda personer dumma saker, man gör fel saker, saker och ting liksom blåses upp och får fel personer. Så att i alla relationer liksom, och i alla relations liksom, när relationer bryts och går sönder så är det aldrig enbart en persons fel såklart, men när man säger det. Det finns olika grader i helvetet, vad man säger.
Samtidigt, det bästa för barnen är ju om föräldrarna är vänner.
Absolut, självklart.
Vad ska du, jag menar, du säger själv att du idag, ni har inte pratat på då 20 år nästan.
Jo, pratat liksom har jag gjort, men det har inte varit någon relation. Liksom, och liksom, det har varit väldigt infekterat.
Vad skulle du vilja säga då för att det ska bli bra? Eller vad tror du? Nej, att men du alltså, måste...
jag, liksom, det finns ingenting mer att säga. Jag har sagt så mycket så många gånger genom åren och skrivit brev och bett om förlåtelse för mina misstag och mina dumheter. Men ja, det är alltid som så att man kan ju alltid be om förlåtelse, men man kan aldrig kräva förlåtelse. För det ligger ju hos den andra personen alltid. Men där är väl jag kanske... Där har nog vi kanske lite olika syn på saker och ting. Jag menar, som en troende och som en kristen så en av mina, tycker jag i alla fall, liksom viktigaste saker och egenskaper som en troende och som en kristen, det är att förlåta andra. I och med att kristendomen handlar ju om att ta emot förlåtelse själv. Och har man fått förlåtelse så ska man också ge förlåtelse. Men man kan aldrig kräva det. Men där tycker väl kanske jag liksom att liksom, speciellt när man är kristen så borde det liksom vara en självklarhet att kunna förlåta och gå vidare.
Och vad skulle du säga var ditt största misstag till varför det inte funkar?
Nej, alltså min största misstag, det var liksom, jag var ung, jag var omogen, jag var liksom, jag var envis, jag tog onödiga konfrontationer, jag backade inte utan jag stod på mig liksom, när jag borde ha varit mer lydhörd.
Som i vad då till exempel?
Nej, men alltså, ofta så var det bara små saker liksom. Det var liksom inga stora bitar liksom.
Gå och handla mat, nej det tänker jag inte göra.
Nej, så där har det aldrig varit. För handla mat, det var det jag som gjorde.
Nej, men jag bara säger en skitsak till exempel.
Ja, men ofta så är det små saker liksom. Ja.
Sen en sista fråga. Stämmer det att du har skjutit Carolas katt?
Läs boken.
Ja, men den kan man bara svara ja eller nej på. För svarar du ja på den, så kommer folk vilja läsa din bok.
Jag sköt den katten och jag ångrade mig otroligt mycket. Detaljer finns i boken.
Men du ångrar det i alla fall.
Ja, det är klart jag gör.
Ja. Tack för att du kom hit, Runar.
Tack för Tina, var rädd om dig.
Ja, detsamma verkligen.
Kram.
Thank you. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.